I rollerna har vi Simon Karlsson som...
David DiFazio, 36 år gammal från Chicago, privatdetektiv.
Daniel Skaljerts Palm.
Spelar Ian O'Sullivan från Belfast, Irland. Sjöman, 34 år gammal.
Martin Sellgren i rollen som...
Nathaniel Fawcett, 51 år gammal, från Brighton, England, Explorer.
Och Erik Herlin.
Som Montgomery Hartman, 27 år, från New York. Antikvitetshandlare och inbrottstjuv.
Februari 1925, strax före noon, når till slut i Olympic Southampton nästan exakt en vecka efter avfärden från New York. Vädret har trots allt varit ganska gynnsamt för årstiden och när ångaren har kunnat hålla ganska god fart nästan hela resan. Ni lägger till vid en lång pir varifrån ni första klassresenärer transporteras till en ankomsthall på fasta land. Hamnen här den är ju lika livlig som i New York. Men själva staden verkar inte vara så mycket att se. Men det ligger ju, ska jag säga, också en oceanångare till. Ni ser nog vilken det är. Det är nog den här The Homeric. Så de ligger ju där liksom, de här oceanångarna. En i alla fall. Och ni dockar väl strax bakom det. Så det är en jättelång pir. Men det blir som sagt transporterade in till den här ankomsthallen. Du, Fawcett.
Ja.
Du har gjort den här resan förr. Du har ju varit i Southampton Docks innan. Kanske kan vara behjälplig när ni väl kommer dit med att leda sällskapet till tågstationen. För när ni väl kommit till ankomsthallen så väntar ett bagage där. Och ni kanske säger adjö till eran butler. Den här skotten var han.
Ja, precis.
Stackare.
När vi står där så kom jag på att jag glömt bort hans namn.
Ja.
Pinsamt.
Vad var han hette nu?
Ja. Jag tackar ändå.
Lite längre bort så står ju Elizabeth Collinsworth.
Ja, ser hon mig eller?
Vinkar lite.
Ja, då vinkar jag ju tillbaks.
Hon kanske gör den här universella gesten som att säga call me.
Ja, precis.
Fast inte den då liksom, utan snarare
med två händer.
Åh, gud, vad fan är det här 20-talet eller vad är det med dig?
Ja.
Får jag bara flika in med en grej här?
Absolut.
Alltså från det att vi går i hamn egentligen så märker ni väl att Ian pratar ju gärna med lite sådär. Han har ju sin irländska kvar lite grann, även om han har bott i Baltimore jävligt länge. Han har bott där 10 år eller något, tror vi sa. Så att han har ju lite så här amerikanska idiom och liksom slanguttryck och sådär som han slänger sig med. Men ja, den irländska brytningen lever ju kvar. Men nu när vi är i hamn här på fastlandet så märker ni att han låter väldigt amerikansk plötsligt.
Ja, jag tror du ska säga tvärtom.
Nej.
Ja, men.
Som att han typ vill dölja att han är irländare.
Ja, det skulle man nog kunna utgå ifrån.
I alla fall inte engelsman.
Nej, precis.
Men hörs det skillnad på mig och David och dig då? Alltså, hur bra är du?
Ja, men ganska bra. Lite mer sluddrig kanske än vad ni är. Men det är i en normalt sätt också. Även när han har den irländska brytningen. Men han gör sitt bästa för att dölja den, märker ni nu.
Ja, okej. Okay.
Du tvättar bort de där grova ärren och...
Lägger sig med riktiga t-t-t-t istället för de här t-ljuden.
Precis.
Mm. Prata lite längre bak i munnen istället för så långt fram. Liksom. Mm.
Mm. Och ni märker ju här, så det är ju, det är lite så här jolly good feelings när ni kommer i land här Southampton. Det är liksom på något sätt är det så här, stämningen både artigare men också lite hårdare samtidigt på något märkligt sätt. Det är lite så här jolly good fellows, men också en så här ganska rå sarkasm lite om vartannat. Inte sällan i ett och samma samtal. Det är min bild av skillnaden mellan England och USA den här tiden.
Mm.
Ni känner er heller inte lika anonyma som i det här myllrande storstads New York. Folk möter oftare er blick, man kanske nickar och lyfter lite på hatten och sådär. Mm. Ni ser lite belevade ut. Och ni känner ju alltså, det luktar annorlunda, folk har annan dialekt. Ibland är det liksom svårt för er amerikaner att höra vad de här engelsmännen säger. För det är ju inte alla som talar på den här. Jag antar att du pratar, vad heter det, RP va Martin? RP, Received Pronunciation. Alltså så här standard engelska.
Jo men det gör jag. Jo, men det, gör jag. Mm. Det måste man nästan göra om man har kanske varit i armén, kan jag tänka mig. Mm.
Kolonial
engelska. Man lär sig att engelska. Prata riktigt.
Mm, precis.
Propert.
BBC engelska.
Mm, precis.
Exakt.
National Geographic engelska.
Mm.
Ja.
Fortsätt. Du tar dem till tågstationen. Du lyckas ju lokalisera...
Men jag leder dem till tågstationen. Mm. Den ligger ju en bit från hamnen faktiskt. Mm. Så vi får gå igenom en del av staden här. Eller om vi kanske tar en taxi.
Mm, det finns det.
Hur har du bråttom, Fawcett? Eller liksom visar du, stannar du upp och visar oss saker? Liksom, eller?
Nej, det gör jag. Jag är nog väldigt bestämd att vi ska ta oss till stationen så fort.
Det här är bara liksom ett förbi. Vi ska bara härifrån liksom.
Ja, det finns inte så mycket att se här heller.
Nej.
Förutom hamnen som är väldigt stor då. Det går ju väldigt mycket båtar härifrån och mycket export från England går genom hamnen också då. Mm.
Går det så här tågspår ända ut till båten nästan?
Ja, det tror jag.
Mm, det gör det. Med själva stationer för persontrafik här lite norr om hamnen.
Och du vet ju också, Fawcett, att en tågresa från Southampton till London kan ju ta allting från en halv dag till en hel dag beroende på vilken biljett man lyckas få tag på. Så det kanske därför du är lite stressad också. Och jag ska säga att det var inte bara så att ni klev av, utan det är en ganska stor apparat för det här skeppet att lägga till, och ni ska frakta av allting och de har massa gods och sånt som ska av och sådär också. Men det rör ju inte er. Ni ser nog också på håll någon gång mellan det att ni lämnar båten och det att ni till slut hoppa på tåg, den här mannen som överräckte det kuvertet. Mangus, sa han ju att ni kunde kalla honom.
Mm.
Han gör sig sedd, så att säga, vid något tillfälle. Nickar lite åt er och sen försvinner han i folkmassan igen. Ni ser inte vart han tar vägen.
Jag är fortfarande helt själv där. Så det är ingen annan som möter upp honom eller liknande.
Ja, inte vad du ser den korta stunden, nej.
Ja, mina herrar, jag vet inte, det borde väl egentligen vara Fawcetts plats att göra det här, men välkomna till de brittiska öarna. David, Monty.
Mm. Is this it?
Ja, alltså det finns ju lite mer att se.
Förstås. Where's the skyline?
Ja, nej, det är kanske lite mindre fokus på att bygga höga hus just här. Men väntar du bara tills du får se London. Där har du historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.
Ja, tack. Tack för det varma välkomnandet. Ska vi...
Så det är tåg nu då?
Mm, jag tänker att ni står på tågstationen och pratar och ni hör lite... Ni har en tågvissla, eller flera, ganska stressat här. Och ni får ju känslan redan nu, som ni är inne på, att allting är mycket äldre. Redan här i Southampton, den här tågbanan är ju 100 år redan nästan. Eller inte 100 kanske, men den är nog 70-80 år kanske.
Mm.
Fortsätt, du lyckas hitta biljetter och ni kliver ganska snart på ett tåg som ska ta er till London. Ni kommer vara framme redan ikväll. Om allt går som det ska.
Bra.
Ni får en liten kupé där. Alltså det är en viss omställning från den här extrema lyxen ni har levt i den senaste veckan. Och kanske även till viss del hemma hos Monty. Det är klart det går att få tag på första klassbiljetter, men det kanske var lite svårt nu och så. Så ni sitter väl i någon standardvagn där liksom.
Är det sovhytte liksom?
Ja, det går att fälla ner, fast det behövs inte nu liksom. Så ni sitter där, det kanske är 6 platser, ni tar upp 4 av dem. Vill ni vara själva eller vill ni...
Ja.
Ni vill vara själva? Ja, slå lack då.
67, jag har 69.
Ja.
Nej, 76. Fan.
Ja, okej. Okay. Ja, då är det ju det är en person som kommer och sett slå sig ner där. Aha. Vad är det för någon figur tänker du, Simon?
Nej, men det kanske är någon som har jobbat på någon av båtarna och ska hem.
Ja, någon besättningsman typ. Men ja. Nej, men hinner de det så fort?
Ja, men alltså på någon av de andra båtarna menar jag.
Ja, okej. Okay. Ja, någon, ja, exakt, någon som har jobbat på någon av de andra båtarna där och ska hem.
Ja. Kanske har sjömanskostymen på sig. Eller liksom uniformen på sig.
Och jag har jobbat stenhårt. Somnar efter 5 minuter. Mm. En ganska ung man som har varit ute och velat se världen och nu ska hem så en kanske. Har en väldigt lätt packning, en ryggsäck. Mm. Gör ni något särskilt? Pratar ni om något särskilt här? Ni tuffar iväg.
Nej.
Norrut.
Inte i Monty.
Jo, nej, men jag tar väl upp den lite mer praktiska saker. Var vi ska bo, vem vi ska träffa och sådär. Eller kanske inte nämner utredningen, men okej, var ska vi bo någonstans? Har vi avgjort det?
Ja, nej, Monty rycker på axlarna.
Men vi har ju en fond att ta av.
Det finns väl hotell i London?
Ja. Men vad är vårt nästa steg, tänker vi?
Att söka upp den här journalisten. Inte sant?
Är det det första?
Vilken journalist, jag har glömt.
Mickey Mahoney.
Mickey
Mahoney.
Han
har en tidning i London. Och de skrev om en rad mord som hade skett i London.
Men det går ju aldrig att leta på en Mahoney. Det är ju sen gammalt.
Är det irländskt eller?
Mm.
Och Mickey, är det vanligt namn eller?
Ja, det är vanligt namn.
Ja, men om man säger Mickey Mahoney och journalist så lär folk veta vem det är, tänker jag. Han verkar vara känd.
Jag tror jag nitade en Mickey Mahoney när jag gick i 7:an. Om jag minns rätt.
Men du gick ju ut 7:an då?
Ja, det... Det låter ju vara osagt, men... Liten och ful och fräknig var han.
Ja, antingen Mickey Mahoney eller den här Inspector Barrington.
Mm.
Mannen snarkar till det, unge mannen.
Ja, precis. Det är väl en bra början kanske, men vi har väl mer att gå på här i London.
Ja, just det.
Penny, eller inte Penny.
Jag håller upp ett finger framför munnen och försöker få honom att prata lite tystare.
Ja, men export, import, vad det nu var.
Ja, de här bitarna kan vi väl ta när vi pratar ostört, eller?
Mm.
Ja, men ett bra hotell i alla fall. Fawcett, du känner ju stan. Vet du var vi kan bo?
Ja, det vet jag. Jag föreslår väl att ni försöker bo så nära mig som möjligt.
Aha.
Så att vi enkelt kan mötas upp. Jag har en del att stå i när vi kommer till London. Men det tar...
Ja, du sa det.
Det tar mig inte mer än en dag, räknar jag med.
Örfila barnen ett par gånger så... Är du på banan igen, eller?
Nej, men...
Ja, jag skrattar lite gott när du säger det. Nicka.
The Cavendish. Vet du, Martin, finns det ett ställe som heter som erbjuder bekväma rum till en helt okej peng? Det är ändå lite fint, men inte, det är inte som The Waldorf eller...
Savoy.
Eller Savoy, till exempel, eller The Ritz.
Mm.
Mm.
Jag vet inte om det är nära, jag tror inte det. Ingenting är nära dig, Martin, för du bor ju i förorten. Då får ni ta någon bed and breakfast liksom.
Mm. Men kan vi säga att jag bor precis strax utanför centrala London, så att jag inte bor allt för långt bort.
Har de en bra pub i anslutning eller?
Ja, det finns det. En hel del.
Gå 13 på russinet.
Pubbar i London behöver du inte bekymra dig om.
Ja, fast jag vill ju ha en.
Det finns ju varje gata.
Jag behöver ju en som är nära nog så att jag kan ta mig hem ordentligt till hotellrummet, förstår du väl?
För det är så att man får dricka helt öppet här i England, va? Titta på de två britterna.
Dunka till David lite.
Ja, vi har inte samma problem som staterna. Så att...
Trevligt.
Skulle vi inte säga att vi har problem, eller?
Nej, drickandet ska du inte oroa dig för.
Passera någon perrong där på vägen, du ser stå en gubbe och spyr på rälsen.
På rälsen?
Innan vingla undan precis när tåget ska åka igen. Det är ganska så här grått och mulet landskap, ganska tråkigt. Det är lite så här, det är inte hedlandskap här nere kanske, men
det är välkommen till England.
Inte rätt månad att besöka södra England liksom. Blåsigt och jävligt.
Alla träd är kala.
Ja.
Alltså blöta stenmurar överallt. Ja,
precis. Små tegelbyggnader, små byar liksom.
Jag pekar ut ett hus där. David, kolla. Det här huset, det har stått längre än eran republik har funnits till. Kan du tänka dig det? Ha?
Nej, det är svårt att föreställa sig. Jag har ju inte... Jag har aldrig lämnat Amerika. Jo, det har jag ju. Skojar bara. Och så slår jag till dig på... Eller ja, det är ju en definitionsfråga i och för sig.
The Americas.
Om jag har lämnat Amerika.
Ja, nej. Var var vi någonstans? Cavendish.
Vi kan väl börja där.
Tror man behöver boka i förväg eller är det ofta fullt?
Nej, inte den här tiden. Den här tiden av året så behöver du inte bekymra dig över det. Nej. Det kommer att finnas en hel del ledigt.
Kisa med ögonen. Känns som en väldigt fåsätt sak att säga. Att man inte behöver bekymra sig över någonting. Ja,
helt taget ur luften bara.
Ni når Waterloo Train Station i kvällningen efter drygt en halv dags tågresa. Den här mannen som satt i eran kupé gick nog av efter ett tag. Tog fram en liten plunta från rockfickan. Erbjöd er om ni vill ha. Och sen så gav han sig av kanske precis i de södra förorterna där kanske stannade till någon gång. Och ni når som sagt London till slut. Och ni märker ju som sagt byggnaderna är lägre. Även här i London, landskapet när passerat och kanske även människorna känns lite gråare än hemma i USA. Rösterna, dialekterna, lukterna, modet, allt helt annorlunda. När ni kommer ut och börjar röra er på Londons gator här så känner ni det liksom luktar fisk, industri och hästskit. Ni möts direkt av en tjock dimma och smog. Svårt att säga om vilket som är vilket. Ni andas känner att det här är... Ja, om man bor med den här längre, så längre perioder så är det ju en mardröm för lungorna. Liksom. London och dess förorter har vid den här tidpunkten i generationer varit den största staden i världen. Ungefär 7,5 miljoner människor bor här nu i the Greater London-området. Men London är inte bara den största utan också den rikaste staden i världen. Även om New York är på väg att växa om den här stora staden vid Themsen så är det likväl fortfarande civilisationens drottning, eller hur fåsett, och hjärtat i det brittiska imperiet. Men sprickorna har börjat visa sig. Ett mörkt R ligger över England. The Great War krävde en generation där de flesta familjer förlorade en eller två av sitt antal. Och för många ur aristokratin så har arvingar gått förlorade. Tjänar inte längre. Och makt som en gång garanterats av blodlinjen övertas av nyrika industrimän. Bakom den här fasaden av The Roaring Twenties så blöder det brittiska klasssystemet långsamt till döds. Arbetare strejkar för högre lön och bättre villkor. Främst inom kolindustrin då. Och på Londons gator så kan ni nu se såna här små picketköer här och var. Det var ju ett uppsving där precis efter kriget, rent ekonomiskt. Men nu är det tuffare tider och det syns. Nu är det upp till dig, Fawcett, att föra de här vännerna någonstans.
Mm. Ja, mina herrar, välkommen till London, världens huvudstad.
Alltså, så nu är vi i London alltså? Ser vi omkring det?
Ja.
Ja.
Du ser det väl?
Gör en sån jävla grimas när han säger världens huvudstad.
Pekar ut över Themsen här. På andra sidan så kan man väl se de här pampiga byggnaderna stått upp sig. Ni ser även Big Ben i horisonten.
Mm. London Bridge.
Bakom, precis. Alla de här kända landmärkena.
Vykortsbilden.
Men det luktar inte så här överallt, eller?
Det luktar pengar.
Ja.
Herr Hartman.
I'm not sure I agree, Mr. Fawcett.
Well, you will learn to agree.
Is that so?
Mina gentlemen, vi ska be oss en liten bit söderut till Walworth.
Hopp.
Där kommer ni även hitta hotellet och inte långt därifrån så har jag även min boning. Kanske imorgon kan jag bjuda hem er på en kopp te.
Ja, det låter ju lite snålt, men låt gå.
Och vi kan diskutera vidare vad vi ska göra. Fortsättningsvis.
Ja, låter väl som en plan.
Ja, vi får bege oss ner med en två taxibilar.
Mm. Såna Hackney carriages, taxicabs liksom, svarta som kör runt överallt. Tar faktiskt upp till 4 pers.
Ja, men vi har rätt mycket packning också, får du tänka.
Ja, det är sant.
Ja, jag kallar väl upp två taxibilar där och instruerar båda chaufförerna vart de ska bege sig.
Hur är det med höger- och vänstertrafik vid den här tiden?
Det var väl vänster även i USA?
I USA då, va? Alltså det är inget konstigt med det.
Nej, inget konstigt med det.
Nej.
Men däremot, ni märker ju att det är ju väldigt väl utbyggt sånt här underground-system. Det finns såna omnibuses. Och det finns ju också en hel del hästdragna skjutsar fortfarande här i London. Det finns också trams, alltså spårvagnar då. Så det finns gott om möjligheter att ta sig fram. Skulle du lämna någonstans på vägen, det är inte jättemycket trafik nu jämfört med New York, staden som aldrig sover. London verkar sova lite då på nätterna. Även om det är klart att det, ni märker ju snart att det är en jättestor stad, Monty och David.
Mm, men väldigt annorlunda.
Ja, väldigt annorlunda.
Känns liksom lite fel på något sätt. Avigt.
Mm. Den är väl lite mer kaotisk än en amerikansk stad med de här breda avenyerna och raka gator. Mm. Vilket inte är här då.
Många gränder och konstiga så här vägar som bara tar slut och så.
Manhattan är väl egentligen inte så himla stort ytan så. Egentligen, det är väl det man har byggt på höjden snarare. Här breder det ut sig liksom.
Mm.
Mm.
Det märker ni just nu.
Ja, fast London ändå är också ganska kompakt för dem.
Är det?
Jo, jag vet att de har någon typ av regelverk som säger att staden inte får sträcka sig utanför ett visst område. Och redan vid den här tiden. De har någon typ av så här grönområde runt London som man inte får exploatera liksom.
Aha.
Så att det är också ganska ihopmosat.
Mm. Ja.
Mm. Ja, det verkar vara väldigt tätt befolkat. Mm. Man bor trångt.
Ja, precis. Istället för att bygga på höjden så bara trycker man in fler människor i varje liten lägenhet.
Mm.
Vad var det för hotell du släppte dem vid, Fawcett?
Jo, men det heter Hotel Cavendish.
Jag tror inte det ligger söder om Themsen.
Du har ingen aning om det är nära mig, men skitsamma.
Nej, det är det ju inte. Det är ju snarare inne i city. Ja, det är väl nästan vid Piccadilly Arcade.
Ja, men jag tänker så här att jag vill oförskämd att ta min egen taxi och sen instruera den andra taxibilen vart han ska någonstans. Mm.
Men jag skickar merparten av min packning ihop med Fawcett tänker jag. Jag hade ju de här böckerna från min far bland annat i arvet liksom.
Ja, nej men absolut.
Det är ju en så här stor så här ihopspikad trälår typ, med grejer som Fawcett får släppa hem till sig.
Nej men absolut, jag tar med mig det och lovar att ta hand om det så länge. Men jag skickar dem till St. James's.
Yes. Dit tar ni er. Det verkar vara ett helt okej hotell i en stenbyggnad. Cavendish Hotel står det ovanför. Det står lite sådana här taxibilar parkerade utanför och någon valet vid dörren där. Det står en liten hund bredvid honom. Vit.
Okej.
Okay. Inte alls lika så här uppklädd och så som när ni var på ert hotell i New York eller när jag hälsade på Dr. Lemming. Men han har ändå någon liten uniform där med en liten hatt och tjock mage.
Tycker man tveka lite när man går in där? Är det verkligen, ska vi bo här?
David tycker det ser helt fantastiskt ut.
Ja, alltså det här är ju nog, det är nog finare än vad du och kanske Ian brukar bo. Men i Montis fall kanske det är ett stort steg ner från The Waldorf. Eller
nej, jag tar väl det. Det är väl så här man gör i London. When in Rome, tänker jag.
Det verkar ändå vara en ganska fin stadsdel överlag, så skulle jag säga. För att vara London. Tar ni olika rum eller vill ni bo tillsammans?
Ja, nej, vi behöver tre rum och tre pints Guinness, tack.
De har en liten hotellbar där såklart som ni blir hänvisade till då.
Stout, det har jag nog aldrig prövat. Eller, det känns inte som det var så vanligt i staterna, särskilt inte under förbudstiden.
Nej, verkligen. But let's start with your luggage, mistress. De vill börja med ett bagage och ni får lite nycklar och sådär. Det verkar jättemysigt liksom. De bär upp det på ett rum och sen kan ni slå in ner där. Det finns något sällskapsrum där nere där ni kan sitta och pimpla stout om ni vill.
Kanske en liten irländsk whisky också.
I wandered through each chartered street near where the chartered Thames does flow and marking every face I meet. Marks of weakness, marks of woe. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice in every ban, the mind-forged manacles I hear. How the chimney sweepers cry, every blackening church's appalls, and the hapless soldier's sigh, rums in blood down palace walls. But most through midnight streets I hear, how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear, and blights with plagues the marriage hearse.
Vi klipper till Mr. Fawcett. Efter en lite längre taxiresa så kommer du till slut hem till, vad heter stadsdelen, sa du?
Walworth. Ja. Bor där i södra Walworth, så att det är en bit från centrala. Det är inte jättelångt från stationen, kan jag väl säga dig.
Nej, okej.
Det tar väl en 20 minuter liksom. Så kommer vi fram där till ett litet townhouse i slutet av en gata där. Inte så jättestort som vi sa innan, utan det är väl två våningar och kanske en 5-6 rum. Välvårdat yttre, givetvis, som alla andra hus här. Det är väl ett övre medelklassområde.
Absolut.
Så jag kliver ut taxin där och ger han lite någon pund som man gör.
A quid.
Och ber honom bara ställa ut den här packningen. Jag hade med mig rätt mycket nu, för jag fick ju Ians också.
Just det.
Sen går jag upp och kliver in.
Du ser redan utifrån att det är ju släkt på övervåningen. Klockan är nog framåt 10 nu liksom. Tänker att du har ett kontor där som vi tidigare har beskrivit. Det är också släkt. Och verkar vara släkt i hallen. Du ser att det lyser längre in från eventuellt vardagsrum eller kök kanske. Ser att det fortfarande verkar brinna lampor, faktiskt.
Ja, jag tar väl en kort notis som det och kliver på. Men dörrarna kanske är nog öppna på den här tiden. Det är bara att kliva in i husen. Så jag kliver på där. Ropar lite lågmält. Wife, I'm home.
Du hör nog ett skratt där inifrån köket eller matsalsrummet som avbryts. En stol som skjuts ut steg ut i hallen och där så kommer din fru ut i hallen. Förvånad, storögd, nästan chockad. Släng en blick in mot köket igen och tittar ut med dig. Husband? Are you home?
Yeah, the trip went so well. We had no trouble.
Det verkar vara lite så här, det är alltid en liten grej när du väl kommer hem. Du är på alla dina resor. Jag vet inte, hur brukar hon möta dig? Brukar det vara en... Det är inga stora gester, omfamningar, kyssar?
Nej, absolut inte. Nej. Utan det är väldigt... it's a pleasure to see you again.
Indeed. Welcome home, Nathaniel.
Thank you.
Hon går väl fram där, lägger en hand på din axel och...
Hon tar väl min rock där möjligtvis.
Ja, exakt. Hjälper dig med rocken. Mm. The children are fast asleep.
Oh.
But I have company, husband.
Oh, really? At this time?
Yes. Let me introduce Mr. Hornsdale.
Excuse me?
Hon börjar på väg in mot matsalsrummet där igen då. Eller ni har väl ett sånt sitting room, tänker jag.
Mm. Mm.
Där sitter det en yngre man som reser sig när du kommer in. Erik.
Ja?
Hur tänker du att den här mannen, en ung man, han är, jag ska säga, han är law student. Hur tänker du att en sån ser ut i England på 1920-talet?
Ja, han har väl en brun kostym på sig, tweed. Han har ganska stora ögon, ganska fin mustasch, ganska avlångt ansikte, men prydlig frisyr ändå liksom, och mustasch.
Mm.
Han ser väl lite förvånad ut, framförallt.
Mm.
Tänker jag.
Ja.
Det kanske är lite så här skraj nästan.
Ja. Han tar ett steg fram, sträcker fram handen efter att han har bockat mot dig så, nickat.
Mm.
Ganska lång och smal hand, långa fingrar. Så. Mr. Fawcett, lovely to meet you.
Well, likewise. What brings you here this late hour?
Jo, jag... han blev avbruten av din fru som skjuter in. Ja, det här är Jeremiah. Eller ja, Mr. Hornsdale. Han är systerson till min väninna, Mrs. Stevens. Ni vet, du minns Mrs. Stevens?
Ja, jag tror det.
Ja. He studies law. And he happens to be here as my advisor. In this... Ja, i den här arvstvisten vi hamnat i. Du ser på ett av soffborden där så ligger det framme en liten dossier. Det ligger ganska mycket papper och sådär. Han har tagit anteckningar och... Kanske ligger någon lagbok eller liknande där också.
Mm. Det är ju fullkomligt lysande. En mycket bra idé av dig att ta hit den här ynglingen. Han kan ju hjälpa oss.
Han nickar sig nöjd ut så.
Har ni redan kommit fram till något kanske?
Well sir, säger han. Ganska nöjd så här. Alltså han pluggar ju fortfarande. Han har aldrig haft några riktiga jobb än. Your wife... Mrs. Fawcett told me everything, and I think you have a good chance to come out of this not empty-handed, if I say so.
Not empty-handed.
Ja, din fru fyller det. Kusinerna, the Pembridges, de har redan lagt beslag på Aunt Rose's summer estate i Essex. Och jag har försökt att göra anspråket på huset i Chelsea, eller det har vi ju fått så att säga, men jag tror att om vi inte besitter det nu så kommer nog The Pembridges åka dit och tömma det, om de inte redan har gjort det. Jag har låst och så, men jag vet inte vad som stoppar dem.
Mm. Well,
gidriga människorna.
Mm. I'm sure they can be reasonable. Wife, I'm sure we can come to terms. I'm confident in the matter. I will attend to it personally.
Don't you remember, husband? When we had that dinner, I think they stole our silver. Don't you remember? From their own family. Det finns nog ingen...
Let that be water under the bridge.
Ja, men Aunt Roses kropp har ju knappt kallnat innan de var där och slet i skåp och luckor.
Ja, jag håller med att det kan ses som... Jag förstår vad du menar, men... Låt oss försöka först prata med dem och sen om det inte hjälper.
Så, du märker att de blir lite frustrerade. Så.
Då rullar vi fram det tunga arteriet.
Excuse me to say so, mister, but I think your wife might have a point, säger den här unge Mr. Hornstedt.
Blänger på honom. Mm. Isn't it time for you to go now? The hour is late.
Of course. Mr. Fawcett, but as I understood, your wife has the key. It might be a good idea to go there in the morning, maybe, just to make sure.
Perhaps.
These matters can be delicate, and yes.
We thank you. We will keep in touch.
Yes. Good evening, then.
Evening.
Och är din fru? Ja, du får. Skicka en faktura för all din rådgivning och hjälp, John Jeremiah. Och han säger, oh, det behövs verkligen inte. It's my pleasure to help those who are in need. Och sen så, på vägen ut så lyfter han på hatten så här och vänder sig om lite chivalereskt, slänger han på sig sin rock och lämnar er själva.
Ja, jag är som du förstår väldigt trött. Så jag behöver gå och lägga mig. Jag har mycket att stå i morgon. Inte bara med huset, utan med annat också.
Vad har du mer?
Ja, som du vet så har jag ett väldigt viktigt uppdrag jag är på. Och det kommer fortsätta här i London.
Ja,
och förresten, jag har även bjudit över mina vänner på te imorgon.
Vilka vänner är det, husband?
Ja, mina kompanjoner.
Your companions?
Mm-hmm.
Do you have companions?
Of course.
Är det också vänner till den där...
ja, till
Elias, was it?
Jackson Elias, det stämmer. Uh-huh.
Hur var det med honom? Senast han var
ja,
han
jag
smått tokig.
Inte, jag finner inget nöje att berätta det här, men han är död.
Gosh.
Ja, det har hänt mycket sen jag lämnade London, tyvärr.
Please don't say he killed himself. Did he?
Of course not.
Oh, that's a relief. Well.
Well, wife, we'll talk more tomorrow.
Yes, let's talk in the morning, and then maybe you can see the children as well. They are so looking forward to the presents you brought.
Vad kul att höra. Jag hoppas att de mår bra. Det ska bli fantastiskt att se dem.
Good night then, husband.
God natt.
Så tänker jag att ni går och gör er toalett och pratar inte mer under hela den tiden och sen kryper ner på varsin sida av sängen.
Vi har ju delade sängar.
Ja. Och kryper ner i varsin säng då.
Want a bad chick like this one? Drop it low and pick it up just like this one. Couple A's, couple goose, couple Chris Hale, something worth a half a ticket on my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Poop top like we bring an 88 night. Bring the hooks in, where the bass at? Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy.
Vill ni göra någonting mer, ni som sitter på The Cavendish?
Nej, jag tänker att vi kanske sitter där en stund och dricker några bägare. I tystnad. Eller inte tystnad, men vi kanske inte pratar om något viktigt.
Nej, men kanske sitter och bläddrar i ett par tidningar som ligger här.
Mm. Du hittar ju, det finns ju National Geographic. Som du vet att Fawcett läser ofta och gärna. Och kanske till och med förekommit någonting om honom. Om det finns flera utgåvor där så kanske du kan backtracka lite. Och kanske till och med hitta någon bild på den gode Nathaniel Fawcett i någon djungel där. På jakt efter glömda städer i Amazonas. Och sen så har du väl The Guardian, The Telegraph.
Ja, oh, för fan, jag bara plockar upp dem, tittar på rubrikerna så här, så kastar jag dem åt sidan igen och ser att det är bara skräp alltihopa.
Ja. Och sen så hittar du nog också något nummer av The Scoop.
Mm, det var ju den ju.
Och där är det lite mer sensation, det är ju en tabloid liksom. Den kommer en gång i veckan.
Kan man se var den är tryckt någonstans och så då?
Ja, den är tryckt här i London.
Ja, men kan man se adressen?
Ja, tryckeriet står väl där, men det står ju också alltså, en adress till själva tidningen om man behöver, om man vill skicka in nyheter och tips och sånt. Det tar de jättegärna emot. Det ligger på Fleet Street.
Ja.
Alltså mitt i stan. Ganska nära den här Blackfriars Bridge. Så det är mitt i stan liksom.
Ja. Men vi är några öl in nu då, eller?
Mm.
Ska vi prata någonting om Mr. Fawcett?
Ja, vad menar du? Är du orolig för det?
Ja, lite grann.
Ja.
Ni har ju rest längre med honom än vad jag har.
Ja, varje dag med Fawcett känns som ett år. Men...
ja. Men vad är det, jag förstår inte, vad är det han ska göra, hans ärenden som är så hemliga? Vad tror ni det är?
Jag vet inte om det är hemligt, men han är väl därifrån, antar jag.
Jo, men...
Ja, han har ju sin familj här, så att det är väl antalet är det han ska styra upp. Snoriga ungar med utstående tänder och den där hemska dialekten han pratar. De har väl lärt den, antar jag. Han måste göra någonting för att se till att de blir goda skattebetalare, eller? Nej, men jag tror inte att Fawcett blir ett problem. Nej. När det väl, alltså när det hettar till så... Så lite jag på Fawcett till 100%.
Vad menar du hetta till?
Ja, men om det blir en skarp situation där man behöver hålla huvudet kallt och ja, och göra det som krävs, Montgomery.
Men, ja, men kommer det bli vad är det som kan, finns det någon fara här i London? Är det du menar?
Gör det väl säkert. Jason Reyes blev ju mördad.
Inte i London.
Nej, men
han kände sig jagad redan innan det, om jag har förstått det.
Men tror ni att kulten finns här också?
Kanske en annan kult eller någon annan fara, men det lurar väl faror bakom varje buske i London, om jag minns rätt. Jag har inte, alltså jag har inte varit här heller så ofta, Adam. Nej. Jag kanske har varit i London en gång så här, övernattat någon gång, så, men inte... Inte mer än så.
Nej, jag ska bara säga att det börjar ju bli ganska stökigt här inne. Inte stökigt, men det är en annan dryckeskultur. Här får man ju dricka öppet och det gör man ju verkligen. Mm. För det sitter folk i lite olika åldrar som kanske är här på affärsresa eller liknande.
Så hög ljudvolym.
Väldigt hög ljudvolym. Det är skräna så man sjunger nog och det är lite gubbigt. Gubbfylla. Brittisk gubbfylla.
Exakt så är det.
Så vad ni säger är att jag ska vara på tårna. Det finns faror här i London.
Ja, men det får vi väl anta med tanke på vad det är vi utreder. Eller?
Ja, och det är väl inte alla som är jättepositivt inställda till... nu sänker jag rösten lite. Varken irländare eller folk från kolonierna. Nej, men jag säger bara att när de har druckit lite, engelsmännen, så blir de våldsamma. Jag pekar på några som är i färd och börjar puckla på varandra där en bit bort.
Ja, ja, de får ju komma in några lite grövre butlers eller liknande och lugna ner de här herrarna. Man är ju ganska vana vid att det kan bli lite stökigt liksom. Och man reder väl ut det liksom så här.
Det är fascinerande ändå hur de kan gå från det här artiga... vältaliga till supervåldsamma på liksom bara ett ögonblick.
David är nog lite, sitter nog så här med min pint nära kroppen och försöker att inte stirra på någon för mycket.
Han ser väl lite obekväm ut det, i det här myllret.
Slå ett slag för Spot Hidden här, Monty, när ni sitter här. Det är lite sällskap här. Det är inte bara massa gubbar liksom, utan det är ju annat folk också.
46, ja, ah, lyckas.
Jo, men du ser liksom längre bort invid den här stora, fina öppna spisen där. Sitter ett litet sällskap med några som inte verkar dricka lika hårt. Det verkar, det kanske är en familj eller två som verkar vara samlade. De sitter lite olika åldrar och där ser du en ganska ung kvinna som sitter och tittar på dig. Ganska intensivt. Vad har gjort, inser du, under en period. Liksom era blickar har mötts några gånger.
Ja, men om vi låser om våra ögon låses en stund där, så lyfter jag över glaset då. Sen. Men sen så tittar jag bort.
Hon ler lite och slår ner blicken. Så. Nästa gång era blickar möts, under tiden ni sitter och pratar här om era kulter och så vidare, så vandrar din blick lite liksom, era ögon möts igen och hon sitter och tittar på det igen och så gör hon en sån här liten blick mot sitt sällskap då, som att det himlar lite med ögonen typ. Varför måste jag sitta just här typ?
Blir lite obekväm. Jag tror inte jag är så intresserad egentligen liksom. Kanske om jag går på och hämtar en ny öl så sätter jag mig med ryggen mot liksom, på en annan stol, en annan plats, så att jag inte tittar. Är det dags att knyta sig eller?
Jag ser mig om i lokalen där. Det är ju ganska trevlig stämning ändå, tycker jag.
Jag tittar på Ian, försöker läsa hans tankar. Säg inte att du är sugen på att boxas nu.
Jag?
Ja.
Håller upp händerna. Nej, jag är väl aldrig sugen på att boxas. Nej, det är väl dags att gå och knyta sig då. Eller kanske lite lätt läsning innan man somnar, säger jag. Så ger jag David en sån blinkning.
Ja, det låter som en
men idé. Vänta nu, de här böckerna ni håller på att läsa. Vad händer där? Vad är det som är... What's going on, man? What's the deal?
Vi kanske kan lära oss någonting om vad som komma skall.
Men har det någonting med Jackson Elias att göra? Eller ja, Roger Carlyle-expeditionen?
De här... Jag dämpar mig. Ja, de här afrikanska kulterna verkar ju till allra högsta grad ha att göra med både Carlyle-expeditionen och Jackson Elias, eller?
Och det förekommer i din bok, eller?
Ja, den heter ju The Dark Cults of... Dark Sex of Africa.
Ja, men vad har du lärt dig då?
Jag har bara ögnat igenom de första kapitlen. Så att, för tidigt säga.
På hela båtresan?
Ja, jag läste bara en kväll.
Va? Jaha. Och du då, Ian, vad har du lärt dig?
Det är tunga böcker, Monty. Jag tror inte du skulle förstå.
Try me.
Nej, men jag har en känsla av att allt det här, det hör ihop på något sätt. Du ser det, jag blir lite så här. Jag har druckit ett par öl när det blir lite så blankt för ögonen.
Don't leave me in the dark here, man.
Det sitter ihop på något sätt, Monty. The Great Race of Yith. Har du hört talas om dem?
What?
Ja. Dark Sects, det är nybörjarmaterialet. Du skulle bara veta vad som döljer sig när man gräver lite djupare.
As I said, maybe it was a mistake bringing those books from Carlyle's safe.
Jag sänker det sista av min öl. Ja. Nej, det får räcka för ikväll.
Ja. Ja.
Ni återvänder Ian och David till era rum.
Nej, men jag går också upp till mitt rum.
Ja. På vägen ut där så möter du den här unga kvinnan som har lösgjort sig från sitt sällskap. Stannar dig precis in the hallway lite så här, med ryggen vänd ifrån sina föräldrar och yngre syskon. Så. Excuse me, mister.
Good evening.
Do you mind me asking, where might you be from?
I'm from New York, miss.
Oh, New York.
Yeah, the Big Apple.
Well, that's interesting. It's my first time in London. You don't know by any chance any nice places to go dancing?
I do not. I'm sorry.
Oh, okay. Do you stay here at this hotel?
Look, miss, the bank's closed, right? Enjoy your evening.
Oh, I'm so sorry.
No.
I was
good night. Good night.
I didn't need money.
Börja gå.
I don't need money. Hon verkar inte fatta riktigt vad du menar, men skyndar därifrån, skäms, full av skam.
Oj.
Tillbaks mot sitt sällskap. Du ser hennes yngre syster som kanske är typ 14. Den här tjejen kanske är strax över 20. Så här, de viskar och frågar vad hon har gjort och vad hon har sagt och hur det har gått. Typ så här, men hon bara sitter och stirrar ner i bootsskivan. Typ.
Ja, så föräldrarna här också?
Nej, de verkar vara lite fulla.
Ja, bra.
De verkar ju vara så här 50-årsåldern och...
Ja, jag går och lägger mig nu innan det händer något.
Mm, du går och lägger dig.
Mm.
Nästa morgon, den 8 februari 1925, så har du Nathaniel Fawcett tillsammans med din fru tagit dig till Chelsea.
Och barn, faktiskt, ja, tror jag.
Och barnen är med. Mm.
Vi är också på en liten utflykt tillsammans till huset.
Ja.
Tror säkert mina barn är rätt exalterade också.
Ja. Jo, men det är de ju. Dina två pojkar där och din lilla flicka, den yngsta där.
Kan vi säga att det inte är så jätteofta vi bjuder oss ut någonstans som en familj här? Det
har blivit en liten utflykt liksom.
Mm. Och jag kan bara säga det också att jag och min fru har nästan presenterat det här för våra barn som möjligtvis var ett nya hus.
Ja, det är ju finare och lite större och ligger mycket mer centralt. Chelsea har ju Themsen i söder, Knightsbridge i norr, Belgravia just... Och det här huset ligger ganska nära Sloane Square i den norra delen av Chelsea som är lite mer posh. Den södra delen bor fortfarande ganska mycket arbetsklass och så. Och Chelsea är överlag känt lite som ett bohemiskt område.
Ja.
Och nu så här lite på dagtid så är det ju ganska mycket trafik här kring. Särskilt om ni är där tidigt under rusningstid, men det kanske kommit strax efter. Det här huset ligger liksom precis vid trottoaren. Tre våningar högt, byggt i tegel. Har lite så här utskjutande burspråk. På sin ena sida ligger det liksom vägg i vägg med nästa hus. Så det blir som ett radhus kan man säga. Och på andra sidan, om du står framför det på vänster sida tänker jag, så är det liksom som ett ganska trångt garage där som i sin tur ligger vägg i vägg med nästa grannes garage. Och så vet vi att på baksidan finns det en väldigt liten trädgård då. Som avgränsas med en hög häck mot grannarnas trädgård här.
Mm.
Mm. Väldigt fint... område just här. Det ligger nästan uppe i Knightsbridge. Ja, fasaden är ju jättefin. Ska man säga. Utåt sett är det jättefint. Men du har inte varit här på, vad sa vi, ett år eller någonting?
Mm, precis. Ja, men jag känner väl ändå rätt hemmastad här i kvarteren. Så att, kanske till och med hälsa på någon.
Mm,
som går förbi där. Någon granne till och med säger hej till.
Mm. Ja, ni kanske någon kanske till och med säger my condolences.
Mm.
I heard. What a tragedy.
Thank you. Thank you.
Och du har förstått att även din fru har heller inte varit här sen Aunt Rose dog. Utan det har tagit som hand av lite andra släktingar sådär hittills. Men det är väl bara några veckor eller två. Två veckor sen kanske hon dog eller vad kan det vara? Något sånt.
Mm.
Nästan tre kanske nu.
Jag är på ganska bra humör på den här morgonen. till och med skämta lite med barnen. Mm. Vilket hände ungefär en gång om året.
Ja. Ja, de är ju glada att se dig, men lite blyga i början så där. Ni har ju inte så jättenära relation kanske, men de hade ju förväntat sig, deras mamma hade ju sagt att du skulle ha presenter med dig till dem från New York och så. Mm. Hur gick det med dem?
Jag har väl meddelat barnen att presenterna kommer senare. Ja. Jag tänkte.
Det var någonting med bagaget och båten. Precis. Och ja, förväxlats lite så kanske.
Mm.
Web of lies, Martin.
Ja, det har väl, jag har ju inte ens tänkt på det här grejen att jag ska med presenterna till barnen. Vi kliver på där. Jag antar att vi har någon nyckel till och med. Mm. Som vi har fått av advokaterna här. Som har hand om dödsboet.
Mm.
Mm.
Din fru har varit lite orolig att det ska vara länsat liksom, när ni kommer hit. Men ni sätter nycklarna i dörren, öppnar. Och det första som når är ju en unken, riktigt unken lukt. Och när ni kommer in där i hallen så ja, det luktar ju rent av illa här. Och det är mycket stökigare och lortigare än vad du någonsin har sett den här lägenheten. Vissa av möblerna här nere på nedervåningen är täckta med lakan, vita lakan så liksom.
Mm. Ja, uppenbarligen så har ju Andros inte tagit hand om huset det sista året.
Här på nedervåningen så finns det...
Håller med lite fnäsa.
Det är liksom ett... Den här taburen eller hallen ni kommer in i, som finns det ett, någon sån här mottagningsrum som man kallar det. Ett tea room. En matsal och ett kök där. Och från köket kan man sen dels gå ut på baksidan. Men också gå, där finns det också en dörr där man kan gå ner till källaren. Här ute i hallen finns det också en trappa till övervåningen. Eller till våning två då. Där du vet att det finns, där finns det lite olika typer av sällskapsrum. Ett sitting room, ett drawing room, ett bibliotek och ett kontor. Och den tredje översta våningen där så är det ju, det är bara sovrum. Ett master bedroom och sen så fyra mindre rum liksom. Så plus att det finns då en vind och en källare.
Mm. Nej, men jag släpper väl lös barnen här och låter dem undersöka hela huset. Jag tror inte de har varit överallt i hela huset där också. Så de tycker nog det är väldigt kul att springa runt det.
Mm. Pojkarna kommer ihåg, de springer ju direkt upp på övervåningen. För de minns att det fanns något så här roliga grejer som... Hon var ju enka liksom. Hennes man hade lämnat efter sig då. Han hade lite roliga så här, mätinstrument av olika saker och sånt som de gillar att pilla med.
Mm, precis. Hon, Antrosi, gillade ju att samla på sån här ganska tafflig konst också.
Ja.
Mycket såhär allmogkonst, engelsk allmogkonst med såhär rävar och bilder på skog och grejer sådär.
Mm.
Inte så jättevärdefullt, men för mig var det ganska viktigt att känna mig lite hemmastad där genom att se den här konsten.
Ja, det du märker där då på det temat är ju att när ni går här genom rummen, det är väldigt så gammaldags inredning, typiskt pensionärshem och sådär egentligen. Men det du också lägger märke till är att den här konsten som du är lite fäst vid nu är utökad med nya målningar som du tror att hon kanske har målat själv.
Mm.
Du tror din fru, nu när du drar dig till minnes, nämnde att hon skulle ha någon typ av vernissage för något halvår sedan, eller när det kan ha varit till och med. Och det är ju väldigt märkligt. Det är mycket starka färger och en oerhörd realism i de här bilderna. Alltså otrolig detaljrikedom. Ja, men som nästan får dig att häpna lite. Men motiven är lite märkliga. Det är inga mysiga, idylliska bilder liksom, utan så här ruttnad frukt och kanske, ja, men du vet, så här, en räv som ligger och typ så här förruttnar i ett dike och extremt detaljerat.
Obehagligt.
Ja, lite obehagligt kanske.
Mm. Ja, jag blev lite chockad när jag ser första där, så jag tar nog tag i en där från väggen och håller i den.
Din fru verkar mest gå runt och typ, ja, men faktiskt kolla i lådor så att silvret inte är borta, och du hör ibland att hon säger såhär, ja, det var det jag visste. Alltså det saknas, här saknas det silverskedar och det saknas någon sån där dyrbar jordglob. Man har till och med länsat i barskåpet. Någon typ av, något urverk på övervåningen som saknas. Så det verkar tyvärr fattas en del grejer och sådär. Men i övrigt verkar det som att det mesta är någorlunda intakt så att säga.
Precis, och jag försökte väl lugna min fru där lite grann också, för jag bryr mig inte så mycket om de här, att det kanske saknas lite grejer och sådär, för mig i huset är det viktigaste då.
Vad är det som luktar så illa, mor och far?
Det luktar gammalt, helt enkelt. När man har låtit ett hus stå länge så kan det lukta så här.
Det är den lilla flickan som pratar om.
Det behöver bara lite vädring så kommer allt att vara bra igen.
Det är den här lilla flickan och hon går med er. Vad heter hon nu igen?
Matilda heter hon.
Vad är Aunt Rosie nu?
Ja, Aunt Rosie är i himlen. Hon har mött, hon har mött sin skapare.
Kommer vi också komma till himlen när vi dör?
Ja, barn. Det är... Ja, självklart. Alla goda barn ska också möta sin skapare. Efter ett långt liv, givetvis.
Och titta på det med stora ögon. Så. Tänk att din fru har jäktat upp till övervåningen och din lilla dotter står där och följer dig lite i hasorna. Så. Söker någon typ av kontakt kanske. Så.
Far?
Ja.
Far, om man, vad händer om man inte kommer till himlen?
Du är ju alldeles ung för att tänka på sånt. Utan... Det behöver du inte bekymra dig om.
Nej.
Så, gå och finn din mor nu.
Far?
Ja?
Hamnar man i helvete om man ljuger?
Ja, det är inte säkert. Jag gå iväg nu. Sluta och... Ja, du gör mig upprörd.
Hon ser lite ledsen ut. Så här, hennes stora ögon börjar så här krampa lite, som att hon nästan kämpar lite med tårarna, och sen vänder hon sig om och springer upp på övervåningen.
Mamma!
Jag ropar, wife!
Yes, husband.
I will give it 1 month, then we will move in here.
Sure.
Hon är på väg ner för trappan igen.
Absolutely confident. This will be our home in a short while. I will make all the arrangements.
What about that awful smell, husband?
Vi ska bara vädra här väldigt snabbt. Som sagt, om en månad kommer det lukta som en blomsteräng här inne. Jag är säker på det.
Men tills dess då, jag skulle känna mig så mycket tryggare om... Jag menar inte att du måste flytta in redan nu, men ja, om vi kunde ordna så någon vaktade, åtminstone, vi kanske inte har finanser för ändamålet, men jag känner mig inte trygg med att veta att The Pembridges är och springer. Jag tror de har ett sätt nycklar de också.
Ja, vi ska givetvis byta ut låsen, det första vi gör. Ja, jag ska också prata med några av mina kontakter. Vi ska nog kunna se till att någon konstapel kommer förbi här. Lite titt som tätt och se till huset.
That would be wonderful, husband.
Let's head on home. Ja, som jag sa, vi har ju en tebjudning också i eftermiddag.
That's right. I have to prepare. Don't I?
Yes, you do. Jag stannar nog kvar någon extra minut här om de går ut.
Hon går upp och försöker samla ihop barnen.
Står bara still i hallen och andas in djupt. Och ser väldigt nöjd ut. Tittar omkring.
Du... Ja, Det är någonting med den här lukten som du, när du andas in där. Det är någonting med den som är lite bekant. Du kan inte riktigt placera den. Du vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det är någonting med lukten som du känner igen från någon annanstans på jorden.